Ja, nu har vi prisat Herren en stund och jag står kvar här med gitarren. Och det beror inte på att jag har blivit gammal och glömsk, utan det beror på att jag strax ska sjunga en liten sång för er. Det brukar jag inte göra, men jag har känt det gång på gång de här dagarna att jag skulle sjunga den här sången. Och länge sedan jag sjöng den, så jag hoppas att jag kommer ihåg den riktigt. Det var nu rätt många år sedan i församlingen hemma. Vi hade en bönegrupp där vi sökte nådegåvor. Och så var det en flicka i gruppen som kände en väldig glädje i det här med lovsång. Och lite bävande frågade hon oss andra om vi trodde att det var hennes gåva att få lovsjunga Gud och leda andra i det. Och vi sa att vi kunde gott tänka oss det, och vi la händerna på henne och bad för henne. Så kom hon tillbaka en vecka senare. Och då var det inte längre mänskliga funderingar som övertygade henne, utan hon hade fått en liten sång. Vi kallar den för Pillans sång hemma i församlingen. Och det är ju egentligen inte Pillans sång, utan det är Herrens sång till Pillan.
Jag är din Herre, du är mitt barn. Jag vill ha din hängivenhet. Jag är din Herre, du är mitt barn. Jag vill ha din kärlek. En fader vill jag vara, kryp upp i min famn. Jag vill ha dig nära mig, mitt älskade barn. Jag vill lära dig leva ett segerrikt liv. Låt mig få ta hand om dina bördor. Jag har segrat över döden, du har inget att frukta. Det finns inget som kan rubba mig. Du har del av mitt liv, av min seger, min kärlek. Du är gjord för att leva tillsammans med mig. Jag är din Herre, du är mitt barn. Jag vill ha din hängivenhet. Jag är din Herre, du är mitt barn. Jag vill ha din kärlek. En fader vill jag vara, kryp upp i min famn. Jag vill ha dig nära mig, mitt älskade barn.
Herre, det där gäller också oss. Vi tackar dig. Låt oss så gå över till att läsa lite i Guds ord. Första Korinthierbrevet 13. Där ska vi läsa precis samma text som Liselott tog fram igår. 8-13 verserna. Så kan ni ju så där mellan raderna liksom konstatera att eftersom vi har olika nådegåvor, Liselott och jag, så predikar vi över samma text på högst olika vis. Och inget har försteg framför den andra, utan det är bara så ljuvligt med kompletteringar. 8 vers. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Ja, det är en undervisning om nådegåvor det här. Vad är det vi får veta? Det är svårt att läsa rätt innantill. Det har du väl sett i olika debatter. De brukar alltid sluta med att folk råskäller på varann och säger: du har inte läst vad jag har skrivit. Det är svårt att läsa innantill. Vad står det här? Hade vi sett vad det står här så skulle vi ha besparats ganska mycket. Här står det att nådegåvorna ska upphöra. Ja, när ska det ske? Jo, det ska ske när det fullkomliga kommer, som det står i 10:e versen. När är det då? Ja, vi kanske skulle säga när den fullkomlige kommer. Det är när Jesus kommer tillbaka. Då försvinner nådegåvorna. Ty i hans eviga rike behövs de inte. Det finns ingen som kan säga jag har kunskapens gåva när vi alla känner Gud lika mycket som han känner oss. Det finns ingen anledning att profetera. Det behövs inte någon som ber för sjuka. Det behövs ingen som skiljer mellan andar, för det finns bara en sort. Halleluja. Bara en sån sak. Nådegåvorna kommer att försvinna. Det finns de som säger ibland att nådegåvorna de försvann med de första apostlarna. Jaså, säger vi. Konstigt då att det undervisas om nådegåvor skulle inte behövas. Nej, det är fel. När den fullkomlige kommer, då ska nådegåvorna försvinna. Men till den dagen ska vi räkna med nådegåvor. Amen. Men så står det en sak till. Och det förundrar mig så att vi inte har lagt märke till det. För det måste vi ha glidit förbi, alldeles uppenbart. Här står det att nådegåvorna är inte fullkomliga. Kunskapen är begränsad. Den profetiska gåvan är begränsad. Nådegåvorna är ofullständiga. Tänk om vi hade sett det lite förr. De är bara ett provisorium, nådegåvorna. I väntan på något bättre. Och de är provisoriska och kommer alltid att vara provisoriska. Och vi tar ett exempel på det här. Allt profetiskt tal skall prövas. Det säger skriften helt klart och tydligt. Det finns inget bibeltroget sammanhang där man profeterar och profeterar och profeterar utan att pröva. Det finns inget sånt bibeltroget sammanhang. Ty varje profetia ska prövas. Varför det? Därför att alla nådegåvor är ofullständiga och ofullkomliga. Vi kan uttrycka det så här om du vill. Att nådegåvan är en ofullständig gåva i en ofullkomlig människa. En ofullständig gåva i en ofullkomlig människa. Ingen antagligen i modern tid har fått se så många helbrägdagörelser som Catherine Kuhlman. Och hon lär ofta ha förklarat hur smärtsamt det var att inte alla blev friska. För alla blev inte friska i hennes möten och alla blev inte friska ikväll. Och vi har grubblat oss nästan ner i graven över det här. Och vi har kommit i luven på varandra. Och vi har gjort olika teologier, 100 olika sorter. I förhoppning om att göra helandets gåvor fullkomliga. Men helandets gåvor är inte fullkomliga. Det står på några ställen i Nya testamentet att alla blev botade. Men sådant kallas för kraftgärningar av icke vanligt slag. Gud är fri att göra som han vill, naturligtvis. Men i regel är gåvan ofullständig. Vi läser i 14 kapitlets 3 vers om profeter. Den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. Vad är profetian till för? Ja, om vi lämnas åt vårt eget spekulerande och funderande så kommer vi rätt snart fram till att profetian är till för att ge arbetsinstruktioner till Guds församling. Profeten ska tala om vad vi ska göra på torsdagar och profeten ska tala om vad vi ska göra på måndagar och tisdagar och söndagar och lördagar och alla andra dagar med. Inte tidens ände. Men så står det inte här. Det är inte profetens uppgift. Och det kan vi ju tycka var konstigt. Varför är det inte det? Det vore väl skönt med en profet som sa och så gjorde alla som profeten sa. Nej, det är inte bra. Därför att det är inte det nådegåvorna är till för. Vi backar lite grann ska vi se. 12 kapitlets 12 vers. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Och nådegåvorna är en del av spegeln. Därför att vad alltihopa går ut på, det är att vi ska få se Guds ansikte. Undervisningen är till för att ni ska se Guds ansikte. Nådegåvorna är till för att ni ska se Guds ansikte. Profeten profeterar för att människorna ska se Guds ansikte. Och det är därför hans uppgift att bygga upp, förmana och trösta. Och han ska göra det på ett sådant sätt att Guds andlighetsdrag träder fram. Till det går ut på. Det är evigt liv att lära känna Gud och den han har sänt, Jesus Kristus. Och som det står, låt oss bläddra till det och läsa i 1 Johannes 3, de 2 första verserna. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Det är det stora lyftet. Det är den verkliga förvandlingen. När du får se honom sådan han är. Och människoförvandling fram till den dagen, vad går det ut på? Jo, vi ber med varandra, vi profeterar med varandra, vi delar kunskap och livserfarenheter. Vi lägger händerna på varandra, vi smörjer varandra med olja, vi äter Herrens måltid tillsammans. Allt med ett enda yttersta syfte, att få se Herrens ansikte. Och därför är nådegåvorna en del av den där spegeln. Nu ser vi som i en dunkel spegel. Och den tiden speglar var ungefär som en mattpolerad diskbänk. Man såg inte så mycket, men man anade ett ansikte. Och så är det med oss idag. Vi har anat ett ansikte. Och allt efter hur vi har anat det ansiktet så väcks ju det nya livet i oss. Föds in i oss. Men spegeln är matt. Nådegåvorna är ofullständiga. Kunskapen är ofullständig. Den är ett styckverk. Jag blir alltid skeptisk när man får alla teologier att gå ihop. Du vet, så man kan sätta dem i någon glas och ram.
Ett färdigt avslutat konstverk. Precis. Svar på alla frågor. Du har väl inte svar på alla frågor? Se upp så du inte har det. För då måste du skaffa dig några fler frågor, menar jag. Kan ju hända att svaren är bra. Men kunskapen är ett styckverk. En ofullständig gåva i en ofullkomlig människa. Vi har redan förut konstaterat att det lönar sig inte att vänta tills man blir färdighelgad och sen tänka sig att ja, vi kan ta lite nådegåvor nu. Nej, det går inte. Nådegåvan måste få ta plats i dig mitt i all din brist. Gåvan bor i en ofullkomlig människa. Men du måste också räkna med att när anden som är fullkomlig ger dig en gåva som ännu inte är fullkomlig, så måste du acceptera att gåvan inte är fullkomlig. Det hör till vår tjänst. Alla sjuka som du ber för blir inte friska. Alla som längtar efter dopet i den heliga ande som du ber för blir inte döpta i den heliga ande, åtminstone inte då. Och den smärtan, den får vi dela med varandra. Många av oss tycker det där är så jobbigt så vi hittar på 100 olika teologiska skäl för att slippa. Det hör inte till traditionen i vårt samfund. Så har vi aldrig gjort förut. Nej, då är det verkligen dags att börja. Till frågan är, ska vi glädja oss med dem som blir helade? Kan också vi som behöver ett helande glädja oss med dem som blir helade, även om det inte var vår tur idag? Lever vi i så mycket gemenskap? Eller lever vi som Kain och Abel, så att vi sitter som Kain surt och tittar, ja, så han blir helad. Ja. Herren såg inte till mitt offer. Det är ju en prövning för oss själva. Det är inget lotteri det här, men det är en prövning för oss själva. Varför är det så här? Vi tycker att det borde inte vara så här. Att gåvan är ofullständig. Ja, vi kan ju utgå från kunskapen. Kunskapen är begränsad, står det här. Och du vet, alltihopa började med kunskapens träd. Adam får plötsligt för sig att han ska skaffa sig kunskap som inte tillkom honom. Och varför ville han få den kunskapen? Jo, han ville bli som Gud. Vi ska titta lite i Gamla testamentet i Saltaren 8. Och där ska vi läsa 6:e versen. Hur skapades människan? Jo, det står så här: dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Du har väl sett ordet nästan? Finurligt. Med en fri vilja, men dock inte med Guds kapacitet. Och det var tänkt att människan skulle vara nästan ett gudaväsen. Men människan blev tydligen så nästan ett gudaväsen att det föreföll realistiskt att ta det sista klivet och bli en gud. Det var alltså inte ett fullständigt idiotprojekt som ormen kom och föreslog i lustgården, utan människan var så pass nästan att det föreföll vara tänkbart att med lite kunskap från det där trädet så ska det nog fixa sig. Nästan. Se upp när människor börjar tala om för dig att du har gått över gränsen, så att det där nästan inte finns kvar längre. Ty det är ju så, när gåvorna kommer i rörelse i våra liv, då Då upptäcker vi att vi är nästan ett gudaväsen. Och så tycker vi, det var väl förargligt att det bara är nästan. Kan vi inte piffa upp det här lite till så vi kommer hela vägen fram? Så att vi alltid hör Guds röst. Så vi alltid vet hans vilja. Så alla sjuka blir helade. Så att det här blir perfekt. Ja, då är vi tillbaka i lustgården. Låt mig berätta sagan om Svensson. Det var en gång en man som hette Svensson. Han var en from och gudfruktig man. Och han ömmade mycket för de sjukas helande. Sen då upptäckte han att när han la händerna på de sjuka och bad för dem, så var det många som blev friska. Och Svensson prisade Herren, och han bad för många sjuka. Och många prisade Herren. Och det var som en stor fest. Det var stor glädje. Så småningom började Svensson att tänka på att det var ju konstigt att inte alla sjuka blev friska. Och så tänkte han så här, det måste vara något fel någonstans. Och så tänkte han att alla borde ju bli friska. Om nu somliga blir friska när jag ber för dem, så borde ju alla bli det. Och då måste jag bara hitta var felet sitter. Det måste finnas ett fel någonstans. Och Svensson börjar leta. Vad letar han efter? Jo, han letar efter hinder för helande. Delvis kröns hans letande med framgång, till ibland finns det hinder för helande. Men han utgår ifrån att om han bara hittar alla hinder för helande, så ska alla bli friska. Och den utgångspunkten är fel, därför gåvan är ofullständig. Men Svensson får en längre och längre lista över faktorer som hindrar helande. Och efter ett tag är nästan den helige ande bortglömd i sammanhanget. Folk har läst den här långa listan om hinder för helande. Och man pratar snart inte annat än om hinder för helande. Så småningom så flyter liksom djävulen upp till ytan på den här listan. Därför att han är ju det stora hindret för helande. Och till sist har Svensson fastnat i detta. Att han egentligen talar mer om djävulen än om Gud. Hur kunde han hamna där? Säger vi till sist. Jo, han önskade göra sin gåva perfekt. Han hade inte sett första Korinthierbrevet 13:8. Att gåvan är ofullständig. Och att alla gåvor så länge denna tiden varar är ofullständiga. Det betyder inte att inte kraften och smörjelsen över en gåva kan växa. Men den kommer aldrig att växa dit hän att vi liksom har det hela i vår hand. Nästan ett gudaväsen. Men bara nästan. Jag talade igår om att när gåvorna kommer i funktion, så kan vi frestas att börja använda dem för vårt vinstbegär. Nu är vi inne på ett parallellspår, att vi kan frestas till att försöka att göra gåvan till någonting perfekt, någonting som inte tillhör denna tidsålder. Till fullkomligheten tillhör inte denna tidsålder. Och Adam ville ju bli som Gud. Han ville bli perfekt. Men Gud ger oss idag inte perfekta gåvor, för att vi inte ska inbilla oss att vi i alla fall kom dit vi ville till sist. utan han vill ge oss gåvor på ett sådant sätt att vi kan finna oss till rätta i situationen att vara nästan ett gudaväsen. Om du läser Jesu frestelser i öknen så finner du att det är egentligen karismatiska frestelser. Om du är Guds son så bjud att dessa stenar blir bröd. Det var ju en kraftgärning så god som nog. Ja, men säger Jesus, det finns inget ord ifrån fadern på att det ska göras något bröd idag. Så vi gör inget bröd idag. Då kommer djävulen med ett bibelord och säger, du kan kliva ut från tempelmuren här. Herrens änglar ska bära dig. Ja visst, men det är inte det ordet som gäller idag, säger Jesus. Utan idag gäller ordet, du ska icke fresta Herren din Gud. Vi går tillbaka till första Korinthierbrevet, i fjärde kapitlet. Vi ska där läsa från första till fjortonde verserna. Det är ett avsnitt som vi rätt så sällan läser av någon anledning. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent. Men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Ni är förstås redan mätta, redan rika. Ni har förstås blivit kungar oss förutan. Ja, om ni ändå hade blivit kungar så att vi hade fått vara kungar tillsammans med er. Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, blir misshandlade, är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att visa er till rätta som mina kära barn. Vi är förvaltare av Guds hemligheter. Och så är det med nådegåvan. Den är ett stycke av Guds hemligheter. Precis på samma sätt som klockan jag har här på armen, den är lite grann av en hemlighet. Jag har väl lite aningar om att det finns lite kugghjul och manicker i den där, men jag vet inte så noga. Och om någon kom med den till mig bitar skulle jag inte kunna sätta ihop den. Det är en hemlighet. Jag kan se att klockan är 7:50 just nu, men jag vet inte riktigt hur den har blivit det. Det är en hemlighet. Och detsamma gäller till exempel med en sån nådegåva som helandet. Det är en hemlighet. Du gör det enkla att lägga händerna på någon och be till Gud, och sen gör Gud resten. Och vad han gör, det är en hemlighet. Men du är en förvaltare av den hemligheten. Och det är ju ljuvligt. Men du äger den inte. Du äger den inte. Men du är en förvaltare. Ljuvligt. Vad krävs nu av en förvaltare? En enda sak. Att han är trogen. Att han är pålitlig. Ja, men i Korint så hade man fått för sig att man var kungar. I den meningen att man ägde gåvan och gåvan var fullständig. Ni kan tänka redan kungar, skriver Paulus. Ja, om ni ändå var det så vi kunde få vara kungar tillsammans med er. Men nu ska jag tala om hur vårt liv fungerar, säger han. i all ofullkomlighet. Vi är dårar. Vi är illa ansedda, baktalade, förföljda. Vi har alla möjliga sorters svårigheter. Ja, men är vi inte kungar, säger vi. Vi har väl fått konungslig värdighet i liv och vi är ett konungsligt prästerskap. Vi får slå upp. Lukas 22. Tjugoåttonde till trettionde versen. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar, och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Ja, men där är det ju, säger vi. Vi är ju kungar. Ja visst, men vi är inte kungar av denna världen. Du minns hur Pilatus sa, är du judarnas konung? Jesus frågar, har andra sagt det om mig eller säger du det av dig själv? Jag är väl inte jude, säger han. Vad har du gjort? Mitt rike är icke av denna värld. Ty om mitt rike hade varit av denna världen, då skulle mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad till dig. Men nu är mitt rike icke av denna värld. Vi är konungar, men inte i denna världens mening. Utan vi är konungar av den där sorten som tvättar fötter på folk, du vet. Den där andra sortens konungar. För du vet, Jesus säger ju de här orden precis när man har suttit med det gamla vanliga samtalsämnet, det där outslitliga. Vem av dem som var den största? Vi är inte kungar i den vanliga meningen. Vi är nästan gudaväsen. Och vi är kungar av den sorten som tvättar fötter på folk. Halleluja. Ibland läser man andra texter i hopp om att få perfektionen att gå ihop. Jag har givit er makt att trampa på ormar och skorpioner och till att förtrampa all ovännens härsmakt. Hurra, säger vi. Vi har fullmakt att trampa på alla demoner. Ja, vi bläddrar till andra Korinthierbrevet 12, där möter vi Paulus. En satans ängel slår mig i ansiktet, säger han, och jag kan inte flytta på den. Och vi har hållit på och dividerat om vad den där ängeln gjorde. Det spelar väl ingen roll. Det är ju totalt ointressant egentligen. Här var i alla fall en demon som Paulus inte kunde ta auktoritet över och kasta ut. Varför det? Därför att alla demoner ska inte kastas ut. Utan de som fadern bestämmer ska kastas ut, de ska kastas ut. Det är bara de som du har makt över. Nå, de där 72, de hade varit ute ett slag på galileiska landsbygden. Och de hade just för det tillfället fått lov att utföra det vittnesbördet om Jesus. Att de kunde driva ut alla demoner. Lite senare kom ju lärjungarna ner från berget, ni vet. Och där stod den här pappan med en gosse som andemakterna kastade en i vattnet och en i elden och så vidare. Och så stod lärjungarna där slokar och säger, vi kunde inte. Nej. Den gången kunde de inte, för förordnandet hade gått ut. Du kan inte göra mer än vad Herren ger dig mandat att göra. Så enkelt är det. Och gåvan som du har fått, kanske någon gång undantagsvis, kan räcka för alla. Men det normala, det ordinarie är att du inte förfogar över resultatet. Ty gåvan är ofullständig i en ofullkomlig människa. Vi ska helt kort vidröra varför det är så här ur en annan dimension. Förut tittade vi lite på syndafallet. Nu ska vi titta på motsatsen, nämligen tidens avslutning. Vi ska läsa ett kort stycke ur Romarbrevet 11. Där talas det nämligen om hur det ska bli när Israels folk omvänder sig till Herren i stora skar. Alltså när Israels folk kommer på sin rätta plats i Guds frälsningsplan. 11 versen. Jag frågar då, kanske snavade det för att det skulle falla? Visst inte. Men när det föll blev det till räddning för hedningarna, för att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Men till er hedningar vill jag säga, just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att det försköts gav världen försoning, vad ska då deras upptagande ge om inte liv för de döda? Därför att Herren har en gång för alla bestämt sig när han lovar Abraham, i dig skall alla folk på jorden bli välsignade. Och den fulla välsignelsen kommer icke att flöda för en Israels folk är på sin förutbestämda plats i Guds rikets ordning. Då kommer kraften att flöda på ett sådant sätt så att det blir liv för de döda. Då står de döda upp i gravarna. Idag kan du inte gå runt på kyrkogården och väcka upp alla. Det är inte läge för det än. Kraften finns inte. Gåvan är ofullständig. Även om du någon gång har fått bett för en som nyss dog så att han vaknar till liv igen, så kan du inte väcka upp alla döda. Men när judarna är på plats, då behöver du inte ens gå till kyrkogården. Möjligtvis för att titta, det kan ju bli spännande att se hur det ser ut. Men du behöver inte göra något. Ty då har vi redan sett honom sådan han är. Då har fullkomligheten brutit in. Men den är inte här ännu. Nu arbetar vi med ofullständiga gåvor i ofullkomliga människor. Och vi påminner oss hela tiden, vi är nästan ett gudaväsen. Det är därför som det heter om den här berättelsen som brukar sätta så mycket myror i huvudet på folk, den här om den kananeiska kvinnan, Matteus 15. Hon som kommer och ber att Jesus ska hela hennes dotter, och så säger Jesus ingenting. Och så säger han till sist att det är otillbörligt att ta maten från barnen och ge den åt hundarna. Och så säger han att så äter också hundarna bara av snulorna som faller från deras herrars bord. Och så blir det när Israels folk kommer på plats. Då kommer välsignelsen att strömma över Israel, och det faller så mycket smulor ifrån det bordet så det blir till oss allihopa. Det där, det hade hon förstått till och med bättre än judarna. Och Jesus säger, din tro är stor, ske dig som du vill. Och i den stunden blir flickan frisk. Men vi ska inte ta det som att nu måste vi verkligen komma och jobba fram någon speciell sorts tro idag. Utan vi lyfter upp allt inför Herren. Gör alla era önskningar kunniga. Under tacksägelse och bön till Herren. Låt oss be. Herre Fader, vi vill inte avstå från att söka din andes gåvor bara för att de är ofullständiga i denna tid. Och vi ber att du på olika sätt löser oss ifrån allt det här som har att göra med att vi så gärna försöker göra gåvorna perfekta. Och att vi då trasslar in oss i omfattande lärosystem som till sist egentligen bara handlar om vad vi ska göra. När nådegåvan från början handlar om vad du vill göra. Och vi ber därför att vi ska få komma tillbaka till den ursprungliga enkelheten, där vi finner vår plats som nästan ett gudaväsen. Men inte mer. Inte mer. Och så ber vi att det här ska få bli en fest ikväll. Där vi inte ser på oss själva. Och inte håller på och rotar i oss själva. Utan när vi tillsammans bara får i barnslig glädje bära fram vårt hjärtas längtan och vår hjärtas nöd och kanske också våra hjärtans glädje. Och du är här, Herre. Och du lyssnar. Och du har tagit hand om våra liv och vi prisar dig. Vi kommer att få idag, vi kommer att få imorgon, vi kommer att få någon gång i framtiden och allra senast på den yttersta dagen. Herre, vi lovar dig. Det är bara en tidsfråga. Ingenting annat. Bara en tidsfråga. Vi prisar dig.
Amen.